Kapitel 6. Fjärran snömarker. Einrods gator var raka och korsade varandra i räta vinklar. Där det behövdes hade de skurits ut genom kullarna som annars var klädda med prydliga stenterrasser. Husen hade skiffertak och såg fyrkantiga ut, som om de bestod av idel lodräta linjer. Kaladin hade inte invaderat Einrod. Det hade inte funnits några människor där när Shaidu-krigarna stormade genom trakten. Men likväl fanns det bara förkolnade bjälkar och tomma stenskal kvar av många av husen. De flesta av de balkongförsedda trevåningshusen i marmor, som enligt Moraine hade tillhört stadens rika köpmän, hade förstörts. På gatorna låg sönderslagna möbler och kläder, tillsammans med krossade fat, glasskärvor från fönstren, udda stövlar, verktyg och leksaker. Det hade brunnit i staden vid flera olika tillfällen. Det kunde Rand själv avgöra genom utseendet på de förkolnade stockarna och hur stark lukten av bränt trä var. Men Lan hade lyckats kartlägga striderna under vilka staden intagits och återerövrats. Förmodligen var det olika adelshus som stridit här i sin kamp om soltronen. Men att döma av hur det såg ut på gatorna hade stadens sista herrar varit rövare. Många av de beväpnade grupper som strövade genom Carhain var inte trogna någon eller någonting, förutom guldet. Det var till ett av köpmanshusen som Rand gick nu, beläget vid det största av stadens båda torg. Huset hade tre våningar i grå marmor, tunga balkonger och en bred yttertrappa med tjocka, kantiga stenräcken som vette ut mot en tyst fontän med en dammig, rund bassäng. Möjligheten att få sova i en säng hade varit för lockande för att Rand skulle vilja gå miste om den, och han hyste ett visst hopp om att Avienda skulle välja att stanna i tältet. Huruvida hon valde hans tält eller de visas brydde han sig inte om, så länge han slapp försöka sova medan hennes andetag hördes ett par steg bort. Den senaste tiden hade han börjat inbilla sig att han kunde höra hennes hjärtslag också, även när han inte hade Shaidin i sitt grepp. Även om hon valde att inte hålla sig borta hade han vidtagit vissa mått och steg. Spjutjungfrunna stannade vid trappan, utom några som spred sig runt huset för att vakta det på alla sidor. Han hade varit rädd att de skulle försöka utropa byggnaden till spjutjungfrunnas tak, om så bara för en natt. Så snart han hade valt ut detta hus, ett av de få som fortfarande hade ett helt tak och flera hela fönster, hade han därför sagt till Shallin att det var vinälvsbrödernas tak. Ingen som inte hade druckit vatten från vinälven i Imonswall fick komma in. Att döma av den blick hon gav honom förstod hon mycket väl vad han höll på med. Men likväl var det ingen av dem som följde honom förbi de höga dörrarna av smala, lodräta brädor. De stora rummen var kala, men vitklädda Guy Shine hade brett ut några filtar åt sig själva i den breda hallen, vars höga stucktak var format i strikta, fyrkantiga kassetter. Att hålla Guy Shine utanför huset skulle ha övergått hans förmåga, även om han hade velat det, och lika omöjligt var det att hålla Moraine borta, om hon nu inte sov någon annanstans. Han kunde ge hur stränga order som helst om att han inte fick bli störd, men hon lyckades alltid hitta på något sätt att få spjutjungfrunna att släppa förbi henne. Sen måste han alltid befalla henne i klara ordalag för att hon skulle gå innan hon själv ville det. Guy Shine, både män och kvinnor, reste sig smidigt innan han ens hunnit stänga dörren. De skulle inte lägga sig förrän han gick till sängs, och en del av dem skulle turas om att vaka hela natten, för den händelse att han skulle vilja ha någonting. Han hade försökt befalla dem att låta bli, men att säga åt Guy Shine att göra någonting som bröt mot sedvänjorna var som att sparka på en bal med ull. Det intryck man gjorde försvann lika fort som man drog tillbaka foten. Han viftade undan dem och gick upp för marmortrappan. Några Guy Shine hade letat rätt på lite möbler, däribland en säng och två fjädermadrasser, och han såg fram emot att få tvätta sig och... Han stelnade till så fort han öppnade dörren till sitt sovrum. Evgenie hade inte valt att stanna bland tälten. Hon stod framför kommodens omaka, spruckna skål och kanna med en tvättlapp i ena handen och en tvål i andra. Hon hade inga kläder på sig. Hon verkade lika lamslagen som han, lika oförmögen att röra sig. Hon svalde medan hon fixerade hans ansikte med sina stora gröna ögon. Jag kunde inte göra i ordning något ångtält i den här staden, så jag tänkte att jag kunde prova ert sätt att... Hennes kropp bestod av hårda muskler och mjuka kurvor, och hon glänste av fukt från topp till tå. Jag trodde att du skulle stanna längre vid bron. Hennes röst blev gällare och ögonen vidgades i panik. Jag gjorde det inte för att du skulle se mig. Jag måste komma bort från dig. Så långt bort som jag kan komma. Jag måste. Plötsligt uppenbarade sig en skimrande lodrätt linje i luften intill henne. Den vidgades som om den bred sig och blev till en portöppning. Genom den rusade iskall vind in i rummet med en tät slöja av snö. Jag måste härifrån, kved hon och störtade ut i snöstormen. Porten började genast vrida sig igen, smalna. Men utan att tänka ledde Rand kraften och fick den att stanna när den krympt till halva sin forna bredd. Han visste inte vad det var han hade gjort eller hur det gått till, men han var säker på att detta var en port avsedd för att färdas. En sån som Ashmodin hade berättat om men inte kunnat förklara. Han hann inte tänka. Vart det än var som Evgenie hade försvunnit, så hade hon sprungit naken rakt in i hjärtat av en vinterstorm. Rand knöt åt de flöden han hade vävt, samtidigt som han ryckte åt sig alla filtarna från sängen och slängde dem på hennes kläder och sovmattor. Sen tog han både filtar, mattor och kläder och rusade genom öppningen, bara ett ögonblick efter henne. Den isande vinden ylade genom nattluften fylld med yrande vit snö. Fast han var insvept i tomrummet kände han hur hans kropp darrade av köld. Han urskilde vagt spridda former i mörkret. Träd, trodde han. Han kände inga lukter, bara kölden. Framför honom var det någonting som rörde sig vagt synligt i mörkret och snöstormen. Om inte hans syn hade skärpts av tomrummet skulle han ha missat rörelsen. Det var Evgenie som sprang så fort hon kunde. Han pulsade efter henne i den knädjupa snön med det tjocka byltet tryckt mot bröstet. Evgenie, stanna! Han var rädd att den ylande vinden skulle dränka hans rop, men hon hörde och sprang om möjligt ännu fortare. Han tvingade sig att skynda på stegen, men vacklade och snavade när den allt djupare snön fastnade i hans stövlar. Avtrycken efter hennes nakna fötter fylldes snabbt igen. Om han förlorade henne ur sikte i denna... Stanna, galna kvinna! Försöker du ta livet av dig? Ljudet av hans röst tycktes bara piska henne att springa snabbare. Han kämpade bistert vidare, föll nästan omkull och kravlade sig upp igen. Slog som kull av den rasande vinden, snavade i snön och raglade in i träd. Han måste hålla henne inom synhåll, och han var tacksam för att träden stod så glest i den här skogen, eller vad det nu var. Idéer gled över tomrummet och förkastades. Han kunde försöka kväsa stormen och kanske förvandla luften till is istället. Ett skydd av luft för att hålla undan den fallande snön skulle inte göra någonting åt den som redan fanns på marken. Han kunde smälta sig en väg med eld och klafsa fram i gyttja istället, såvida inte. Plötsligt var den suddiga gestalten som han följt efter försvunnen, som om hon hade fallit ner i ett hål. Han höll blicken fixerad vid den punkt där han sist hade sett henne och sprang så fort han förmådde. Plötsligt fann han sig plaska i iskallt vatten som nådde honom till anklarna, sen halvvägs till knäna. Framför honom blottades mer vatten av den smältande snön, med en iskant som sakta drog sig undan. Ingen ånga steg från det svarta vattnet. De framströmmande vattenmassorna var för stora för att den mängd av kraften som han levde skulle kunna värma upp dem. Evgenie måste ha sprungit ut på isen och trampat igenom den. Men han skulle inte kunna rädda henne genom att försöka vada ut i vattnet. Med Shaidin var han knappt medveten om kylan, men hans tänder skallrade okontrollerbart. Rand drog sig tillbaka till stranden, fortfarande med blicken låst vid den plats där han trodde att Avienda hade trampat igenom. Han ledde flöden av eld ned i den fortfarande bara marken, en god bit in från vattnet, tills sanden smälte och glödde med ett vitt sken. Den skulle förbli varm ett tag, till och med i denna isande storm. Han la ner sitt bylte i snön bredvid den heta sanden. Hennes liv skulle hänga på att han hittade filtarna och mattorna igen, för att sedan pulsa ut i den djupa snön bredvid den smälta stigen. Där la han sig platt på marken och drog sig sakta ut på den snötäckta isen. Vinden slet i honom och det var så kallt att hans rock lika gärna kunde vara obefintlig. Han hade förlorat känseln i händerna och fötterna var också på väg att domna. Han hade slutat huttra, utom när han då och då genomfors av en skälvning. Inuti tomrummet förstod han med svalt lugn vad som höll på att hända. Också i Chu-floden förekom snöstormar, ibland lika svåra som den här. Hans kropp började ge upp inför påfrestningarna. Om han inte snart hittade värme skulle han lugnt och stilla kunna bevittna sin egen död inifrån sitt tomrum. Men om han dog skulle Avienda också dö, om hon inte redan hade gjort det. Han kände snarare än hörde hur isen knakade under honom. Hans sökande fingrar nådde vattnet. Han hade kommit fram, men kunde knappt se någonting i den yrande snön. Han fäktade med sina domnade händer, plaskade i vattnet. En av dem slog i någonting intill iskanten och han tvingade fingrarna att gripa. Kände hur fruset hår knastrade mellan dem. Måste dra upp henne. Han kröp baklänges samtidigt som han släpade henne med sig. Hon var orörlig, en livlös vikt. Struntar i om hon skär sig på isen. Bättre än att hon fryser ihjäl eller drunknar. Bakåt. Fortsätt. Om du stannar dör hon. Fortsätt, bränner dig. Han kröp vidare, drog sig bakåt med benens hjälp, sköt på med ena handen. Den andra höll fast i Aviendas hår. Det fanns inte tid att få något bättre grepp. Hon kunde ändå inte känna det. Du har levt i lättja allt för länge. Furstar som knäböjer för dig. Guy Shine som hämtar vin. Moraine som gör vad du säger åt henne. Bakåt. Nu måste du göra någonting själv, om du fortfarande kan. Fortsätt, din förbannade faderlösa son till en spattbruten get. Fortsätt krypa. Plötsligt gjorde det ont i hans fötter. Smärtan började krypa upp genom benen. Han tittade bakåt och rullade bort från den ångande fläcken med smält sand. Det steg rökslingor från byxorna som började pyra, men de sveptes genast bort av vinden. Han trevade efter byltet som han hade lämnat där och lindade in Avienda från topp till tå i alltihop. Filtarna, hennes sovmattor, kläderna. Varje uns av skydd mot kylan var livsviktig. Hennes ögon var slutna, hon rörde sig inte. Han drog isär filtarna så mycket att han kunde lägga örat mot hennes bröst. Hennes hjärta slog så sakta att han inte kunde vara säker på att han verkligen hörde det. Fyra filtar och ett halvdussin mattor räckte inte, och han kunde inte leda in värme i henne som i marken. Hur tunt flöde han än skapade var det troligare att det skulle döda henne än värma henne. Han kunde fortfarande känna de flöden han använt för att hålla hennes port öppen, en eller ett par mil bort genom stormen. Om han försökte bära henne så långt skulle ingen av dem överleva. De behövde skydd och de behövde det här. Han ledde flöden av luft och genast började snön röra sig över marken mot vinden och formas till tjocka fyrkantiga väggar till ett rum med tre stegs sida och en dörröppning. Väggarna blev högre, snön kompaktare tills den glänste som is, blev till ett tak så högt att han kunde stå upp där. Han lyfte upp Avienda och stapplade in i dess mörka innanmäte, vävde eld till lågor som dansade i hörnen för att ge ljus, knöt åt deras flöden, ledde kraften för att samla snö som täppte igen dörröppningen. Det kändes varmare så snart de kommit undan vinden, men det skulle inte räcka. Han använde ett knep som Ashmodin hade visat honom, vävde samman eld och luften kring dem blev varmare. Dessa flöden vågade han inte knyta åt. Om han somnade kunde värmen stiga och få hyddan att smälta. Lågorna kunde för övrigt vara lika farliga att lämna, men han var alldeles för utmattad för att orka hålla igång två flöden samtidigt. På marken inuti hyddan hade han röjt undan snön i och med att han byggde den. Golvet bestod av kal, sandig jord med ett fåtal bruna löv som han inte kände igen och några låga, vissnade örter, lika obekanta. Han släppte flödena som värmde luften för att istället värma bort kärlen ur marken. Sen upprättade han dem igen. Han förmådde nätt och jämt lägga ner Avienda försiktigt istället för att bara släppa henne. Han stack in handen innanför filtarna och kände på hennes kind, sen på axeln. Isen i hennes hår hade börjat smälta och vattnet rann ner för hennes ansikte. Han var kall, men hon var som is. Hon behövde varje gnutta värme som han kunde uppbåda, och han vågade inte värma luften mer. Väggarna glänste redan av ett tunt lager smältvatten. Hur frusen han än kände sig hade han ändå mer värme i sig än hon. Han klädde av sig, kröp ner bredvid henne under filtarna och la sina egna fuktiga kläder utanpå. De kunde hjälpa till med att hålla kvar kroppsvärmen. Med känselsinnet förstärkt av tomrummet och Saidin överväldigades han av närheten till henne. Hennes skinn fick siden att kännas strävt. Jämfört med hennes hud var siden atlas. Tänk inte. Han strök undan det fuktiga håret från hennes ansikte. Han borde ha torkat det, men fukten kändes inte längre så kall och det fanns ändå ingenting att torka med, utom filtarna och deras kläder. Hennes ögon var slutna. Hennes bröst hävde sig sakta mot honom. Hennes huvud vilade på hans arm, tryckt mot hans bröst. Om hon inte varit kall som självaste vintern kunde hon lika gärna ha sovit. Så fridfull, inte arg alls, så vacker. Sluta tänka. Den skarpa befallningen dök upp utanför tomrummet som omvärvde honom. Prata. Han försökte prata om det första som föll honom in, Elaine och hans förvirring kring hennes båda brev, men det ledde strax till att tankar på den gyllenblonda Elaine började sväva fram över tomrummet. Tankar på hur han kysst henne i klippans undangömda vrår. Tänk inte på att kyssas, din idiot. Han flyttade sina tankar till min. På min hade han aldrig tänkt på det sättet. Ett par drömmar kunde inte räknas. Min skulle ha gett honom en örfil om han ens hade försökt kyssa henne. Eller så skulle hon ha skrattat åt honom och sagt att han var en fårskalle. Dessvärre verkade det som om han inte kunde prata om någon kvinna utan att bli påmind om att han låg med armarna om en annan kvinna som inte hade några kläder på sig. Med kraften i sig kunde han känna hennes doft, känna varje tum av hennes hud lika tydligt som om han låtit sina händer glida. Tomrummet skalv. Ljus, du försöker bara värma henne. Håll dina tankar ut ur svinstian, kar. I sina försök att driva bort tankarna pratade han om sitt hopp för Carhain, att bringa fred och göra slut på svälten, att få rikerna att sluta upp bakom honom utan att mer blod behövde flyta. Men också dessa tankar hade sitt eget liv, sin egen oundvikliga väg att gå. En väg som ledde till Shaul Gul, där han måste möta den svarte och dö, om profetian talade sanning. Det verkade fegt att erkänna att han ändå hoppades att kunna överleva detta på något sätt. Feghet var okänt hos Eil, och bland dem hade även den svagaste ett lejons mod. Världsfallet dödade de svaga, hade han hört Bel säga, och det trefaldiga landet dödade de fega. Han började prata om var de kunde befinna sig, vart hon hade fört dem genom sin galna flykt. Ett främmande land, långt bort. Och om det fanns snö så här års, hennes flykt hade varit mer än galen, vansinnig. Likväl visste han att hon hade flytt från honom. Flytt från honom. Hon måste verkligen hata honom om hon flydde så långt bort hon kunde komma. Hellre än att bara säga åt honom att gå och låta henne tvätta sig i fred. Jag borde ha knackat på sin egen sängkammardörr. Jag vet att du inte vill vara hos mig. Du behöver inte vara det. Vad de visar än vill och vad de än säger, så ska du tillbaka till deras tält. Du ska inte behöva komma i närheten av mig igen. Faktum är att om du gör det ska jag skicka bort dig. Varför tvekade han? Det enda hon gav honom när hon var vaken var vrede, kyla och bitterhet. Och när hon sov, det var vansinnigt att göra så. Du kunde ha dött. Han strök henne över håret igen. Det var som om han inte kunde sluta. Om du någonsin gör någonting ens hälften så galet igen, ska jag bryta nacken av dig. Har du någon aning om hur mycket jag kommer att sakna dina andetag på natten? Sakna dem? De gjorde honom tokig. Det var han som var galen. Han måste sluta med det här. Du får gå, och så är det med den saken. Om jag så måste skicka dig till Ruidin. De visa kan inte hindra mig om jag befaller det som Kara Khan. Du ska inte behöva fly från mig igen. Plötsligt rörde hon på sig, och handen som han inte kunde hindra från att smeka hennes hår stelnade. Hon var varm, insåg han, mycket varm. Han borde svepa en filt om sig och maka sig undan. Hon slog upp ögonen, klara och djupgröna, en fot ifrån hans ansikte, och såg allvarligt in i hans ögon. Hon verkade inte vara överraskad över att se honom, och hon drog sig inte undan. Han drog undan armarna från henne och började dra sig bort. Men då tog hon en handfull av hans hår i ett smärtsamt grepp. Om han rörde sig skulle han få en skallig fläck på hjässan. Hon gav honom ingen möjlighet att förklara någonting. Jag lovade min nästan syster att vakta dig. Det verkade som om hon talade med sig själv lika mycket som till honom. Hennes röst var låg, nästan uttryckslös. För att skydda min heder sprang jag från dig så fort jag någonsin kunde. Och till och med hit följde du mig. Ringarna ljuger inte, och jag kan inte springa mer. Hennes röst fick en fast, bestämd ton. Jag ska inte springa mer. Rand försökte fråga vad hon menade, samtidigt som han gjorde ett försök att få bort hennes fingrar ur sitt hår. Men då fattade hon bara tag i en handfull på andra sidan huvudet och drog hans mun till sin. Med detta slutade alla rationella tankar. Tomrummet gick i spillror och Sidin flydde sin kos. Han trodde inte att han skulle ha kunnat hejda sig ens om han velat, och han kunde inte ens tänka på att vilja det. Hon verkade sannligen inte vilja det. Den sista någorlunda sammanhängande tanke han hade var att han förmodligen inte skulle ha kunnat hejda henne. En god stund senare, 2 timmar, kanske 3, han visste inte säkert, låg han på sovmattorna med filtarna över sig och händerna bakom huvudet och såg på medan Avienda undersökte de glatta vita väggarna. De hade hållit kvar en förvånande stor mängd av värmen, och han behövde inte ta till Shaidin igen, vare sig för att stänga kylan ute eller värma upp luften. När hon steg upp hade hon bara dragit fingrarna genom håret och skämdes uppenbarligen inte det minsta över sin nakenhet. Vid det här laget var det väl lite sent påtänkt att vara skamsen för någonting så obetydligt som att vara naken. Han hade varit orolig för att göra henne illa när han drog upp henne ur vattnet, men hon hade färre skrapsår än han, och på något sätt förringade de inte alls hennes skönhet. Vad är det här? Frågade hon. Snö. Han förklarade efter bästa förmåga vad snö var, men hon skakade bara på huvudet, halvt förundrad och halvt misstrogen. För någon som hade vuxit upp i Eilöknen måste fruset vatten som föll från himlen verka lika orimligt som att kunna flyga. Enligt rullorna hade det aldrig regnat i öknen, utom den enda gång då han hade fått det att ske. Han kunde inte låta bli att sucka besviket när hon drog särken över huvudet. De visa kan viga oss så snart vi kommer tillbaka. Han kunde fortfarande känna att porten hölls öppen av hans väv. När Viendas röda kalufs kom upp ur särkens halsöppning, följd av hennes ögon. De riktade en skarp blick mot honom. Inte ovänlig, men inte vänlig heller. Däremot bestämd. Vad får dig att tro att en man har rätt att fråga mig om det? Dessutom tillhör du Elaine. Efter en stund lyckades han sluta gapa. Evienda, vi har just... Du och jag, ljus, vi måste gifta oss nu. Jag menar inte att jag gör det för att jag måste, tillhör han hastigt. Jag vill. Egentligen var han inte alls säker på det. Han trodde att han kanske älskade henne, men han trodde att han kanske älskade Elaine också. Och av någon anledning smög sig min hela tiden in i hans tankar. Du är lika liderlig som Mert. Men för en gångs skull kunde han göra det rätta för att det var rätt. Hon fnös åt honom och kände efter om hennes strumpor var torra innan hon satte sig ner för att ta på dem. Egwene har berättat om era äktenskapsseder i Tjufloden. Vill du vänta i ett år? Frågade han klentroget. Ett år? Ja, det var det jag menade. Han hade aldrig tidigare insett hur mycket av sina ben en kvinna visade när hon drog på sig strumporna. Det var märkligt att det kunde vara så fascinerande efter att han sett henne naken och svettig och... Han koncentrerade sig på att lyssna på vad hon sa. Egwene sa att hon hade funderat på att be sin mor om lov. Men innan hon ens nämnde sa hennes mor att hon skulle ha fått vänta ett år till, även om hon hade håret i fläta. Evienda rynkade pannan med ena knät nästan uppe under hakan. Stämmer det? Hon sa att en flicka inte får fläta håret förrän hon är giftasvuxen. Förstår du vad jag säger? Du ser ut som den där fisken som Moraine fångade i floden. Det fanns inga fiskar i öknen och elfolket kände bara till dem från böckernas värld. Det är klart jag gör, sa han. Han förstod ungefär lika mycket som om han hade varit både döv och blind. Efter att ha lagt sig till rätta under filtarna sa han så självsäkert som han kunde. Åtminstone, nå alla seder är invecklade och jag vet inte riktigt vilken del du menade. Hon gav honom en misstänksam blick. Men elfolkets egna seder var så komplicerade att hon trodde honom. I Tjufloden hade man sällskap i ett år och om man passade ihop trolovades man för att slutligen gifta sig. Konstigare än så var det inte. Evienda fortsatte tala medan hon klädde sig. Jag menar detta att en flicka måste be sin mor om lov under detta år och be klokfrun dessutom. Jag kan inte påstå att jag begriper det. Sen dämpades hennes ord medan hon drog den vita blusen över huvudet. Om hon vill ha honom och är gammal nog för att gifta sig, varför skulle hon då behöva be om lov? Men förstår du nu? Enligt mina seder, sa hon med en ton som tydligt förkunnade att hennes seder var de enda som spelade någon roll. Är det min sak att bestämma om jag ska fria till dig? Och det tänker jag inte göra. Enligt dina seder, hon drog åt bältet och skakade på huvudet. Har jag inte frågat min mor om lov? Och du skulle väl behöva din fars tillåtelse kan jag tro. Eller dina faderbroders, eftersom din far är död. Vi har inte skaffat oss deras tillåtelse, så vi kan inte gifta oss. Hon började vika hucklet som hon brukade ha om pannan. Jag förstår, sa han matt. En pojke i Tjufloden som bad sin far om lov för någonting sånt bad om ett ordentligt kokstryk. När han tänkte på alla pojkar som nästan blivit tokiga av oro för att någon, vem som helst, skulle få reda på vad de gjorde tillsammans med den flicka som de tänkte gifta sig med. För den delen mindes han när Ninive hade ärtappat Kimri Lewin och Bar Dautry på höloftet i Bars fars lada. Kimri hade redan gått med fläta i 5 år. Men när Ninive var klar med henne hade Mor Lewin tagit vid. Kvinnorådet hade nästan flott stackars Bar levande. och det var ändå ingenting mot hur de hade behandlat Kimri under den månad som de ansåg var kortast möjliga tid som de i anständighetens namn måste vänta före bröllopet. Det skämtades om att vare sig Barr eller Kimri kunnat sitta ner under hela första veckan av sitt äktenskap. Men det sa man med låg röst och bara om man var säker på att kvinnorådet inte skulle få nys om det. Rand förmodade att Kimri inte hade bett om lov. Men hur som helst betvivlar jag att Egwen skulle känna till alla männens seder, fortsatte han. Kvinnor vet inte allt. Vi måste gifta oss eftersom det var jag som började, förstår du. Då spelade det ingen roll med att be om tillåtelse och sånt. Du som började, hon fnös menande. De kunde komma från Ale-öknen, Andor eller någon annanstans. Alla kvinnor använde sådana ljud precis som käppar för att fösa på eller slå. Det spelar hur som helst ingen roll eftersom vi följer Ales seder. Det här kommer inte att upprepas, Rand Althor. Han var förvånad och glad över den saknad han skönde i hennes röst. Du tillhör min nästan systers nästan syster. Jag har tåg till LA nu, men det rör inte dig. Tänker du ligga kvar där i evig tid? Jag har hört att män är lata, men det kan inte vara långt kvar tills det dagas och klanerna är redo att börja marschera. Du måste vara där. Plötsligt såg hon förskräckt ut och sjönk ner på knä. Om vi kan komma tillbaka. Jag är inte säker på att jag minns hur jag gjorde öppningen, Randall Thor. Du måste föra oss tillbaka. Han berättade att han hade blockerat öppningen, att han fortfarande kunde känna att den var kvar, och då såg hon lättad ut. Hon till och med log mot honom. När hon sen slog sig ner med benen i kors och slätade till sin kjol gick det upp för honom att hon inte tänkte vända ryggen till när han klädde på sig. Rätt ska vara rätt, muttrade han efter en stund och kröp fram ur filtarna. Han försökte att vara lika nonchalant som hon hade varit, men det var inte lätt. Han kunde känna hennes blick lika tydligt som om hon rörde vid honom, till och med när han vände sig bort från henne. Hon hade verkligen inte behövt påpeka att han hade en fin stjärt. Han hade inte sagt någonting om hur fin hennes var. Dessutom sa hon det bara för att få honom att rodna. Kvinnor såg inte på män på det sättet. Och de ber inte sina mödrar om lov att... Han hade en känsla av att livet med Avienda inte alls skulle bli lättare i framtiden.